Du lyssnar på Kidnappningen av Anna Schultze. Uppläsare Marie Rickardsson. Prolog. När min pappa var 11 år blev han kidnappad av sin mamma. Hans mamma fattade beslutet att rycka upp honom från allt det han kände till. Sitt hem, sitt hemland, sitt språk, sin familj, sina vänner, sina saker, sina böcker, sina kläder. Allt det som just då var hans liv. Kidnappningen var hennes försök att nå fram till en lösning. Hon var 37 år och de flesta av hennes vänner och släktingar hade vänt henne ryggen. Hon saknade ekonomiska medel. Hon hade 2 havererade äktenskap bakom sig. Hon kidnappade honom i ett försök att skaffa sig ett handlingsutrymme. En plattform utifrån vilken hon kunde agera. Hon kidnappade honom för att bli den som bestämde. Ibland har jag känslan av att min pappa talade om kidnappningen som någon sorts normaltillstånd. Kidnappad var något som man kunde vara en period av sitt liv. På samma sätt som man kunde vara diplomatbarn eller missionärsbarn kunde man vara kidnappad ett tag. Samtidigt vet jag att det inte är sant. Att vara kidnappad var aldrig ett normaltillstånd för honom. Han hade bara en tendens att tona ner det som var dramatiskt. En del människor gör så. De tonar ner. Ett sätt att ta reda på vad som har varit viktigt för dem är att lyssna till hur många gånger de återvänder till en viss berättelse. Min pappa återvände ständigt till berättelsen om hur han blev kidnappad och vad som hände honom under de nästan 3 år då han var efterlyst av Interpol. Liksom han ständigt återvände till de händelser som ledde fram till kidnappningen och kidnappningens efterspel. Kidnappning är en sorts stöld. Det är stölden av en människa. Att kidnappa sitt eget barn är ett brott som kan begås utan större dramatik. Utan skrik och slag och nedbrottning. Du kan lugnt och stilla lämna landet med ett tyst och fogligt barn. Och du kan föra barnet långt bort. Utom räckhåll för stat och rättsväsende och utom räckhåll för de människor som också anser att de står barnet nära. Min farmor fattade helt enkelt beslutet att det var hon som skulle bestämma över sin son. Hon underkände den rätt som ansåg att hon inte var lämplig som vårdnadshavare. Och hon underkände de personer som rätten ansåg var mer lämpade. Hon underkände sin sons åsikt i frågan. Kanske uppfattade hon inte ens att han inte ville följa med henne. Min pappa hette Ragnar Schultze. Han dog för många år sedan. Eftersom han under lång tid hade rökt flera paket cigaretter om dagen låg doften av rök fortfarande kvar i de rum där han hade vistats. Under tiden som följde strax efter hans död hände att jag la mig på golvet i de rummen. Jag la mig på sidan och drog upp knäna och andades in doften av inpyrd rök. Det var mitt sätt att försöka trösta mig själv. Han var en person som behövde ett enormt mått av rymd mellan sig själv och andra människor. Han var återhållsam med fysiska ömhetsbetygelser. Ett drag som jag uppskattade. Hans behov av utrymme gav ju även mig ett utrymme. Men jag minns den där över sig givna, melodramatiska handlingen att lägga sig på golvet som något slags fysisk intimitet. Han var ju lika mycket borta då som han är nu. Men i de där ovädrade rummen var han närmare. Innan skåpen städats ur och kläderna skänkts bort. Han hade strikta villkor för sin samvaro med andra. Han tyckte om människor. Han tyckte om fester och vin och sång. Men han behövde ha total kontroll över hur och när han träffade andra. Med mamma och mig levde han endast på helger och semestrar, i huset som han hade köpt i Sigtuna. Övrig tid bodde han i sin etta på Hedinsgatan 3, på Gärdet i Stockholm. Jag frågade honom en gång om jag kunde få en nyckel till Hedinsgatan. Det var när jag skulle börja gymnasiet på Södra Latin och jag undrade om jag skulle kunna sova där ibland. Han sa bestämt nej. Han behövde på förhand veta om någon skulle komma till Hedinsgatan och det kunde han ju inte veta om någon mer än han hade nyckeln dit. Efteråt tyckte jag att det var märkligt att jag ens kommit på tanken att...